Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gang Spotting with Alexander Perleros.
Nu hoppar vi in i avsnittet 179 med Gustav Fridolin. Och det här är första politikeravsnittet som jag kör där jag kommer träffa de olika partiledarna inför valet. Och verkligen lära känna dem som personer, och det är det som kommer vara fokus. Att jag ska lära känna människan bakom oavsett vilket parti de representerar. Och först ut är Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin. Och vi går in på pressen, bakom att vara en politiker och all stress runt om. Första gången jag såg honom hamnade jag faktiskt också i en rätt sjuk situation som vi kommer att gå in på, som jag tyckte var lite pinsam och lite jobbig, och jag var faktiskt lite rädd för hans Säpo-folk som springer runt honom lite grann då och då. Vi går in på hans politiska karriär som den yngsta riksdagsledamoten i Sveriges historia. Han var bara alltså 19 år när han kom in i Sveriges riksdag, och det är verkligen jätteimponerande. Vi går in på hans uppväxt och tuffa stunder i barndomen. Han berättade också första gången om en tragedi som hände för något år sedan när han förlorade en av sina absolut bästa vänner. Vi går in också på när han blev tillfångatagen i Israel, som också är en riktigt sjuk historia. Och jag gillar verkligen honom och hans genuinitet, och att han verkligen kan vara sig själv i en situation så här nära valet, där jag själv hade varit såhär, vad kan jag säga, vad kan jag inte säga, jag måste tänka på exakt allting, för att typ vad man än säger så blir man typ uthängt i nyheterna och på olika löp. Så att jag hoppas också det gillar det här avsnittet med Gustav Fridolin.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang Spotting with Alexander Perleros.
Välkommen, Gustav Fridolin, till Fram Gang Spotting.
Tack så mycket.
Kul att ha dig här.
Kul att vara här.
Du ser lite extra glad ut idag, tycker jag.
Ja, det är jag också.
Du är extra glad. Ja. Är det bara för att du är här, eller...
Ja, det har jag sett fram emot detta hela dagen. Få sitta och prata om sig själv är ju inte alls obehagligt. Nej, vi har jobbat stenhårt och jättelänge för de många unga som kom som barn 2015 och som sen har levt i Sverige och idag har en stark anknytning till Sverige än något annat land. Unga som gått i skolan här, spelar fotboll, bor i svenska familjer, men som hotats av avvisning till Afghanistan, ett av världens farligaste länder. Och vi lyckades till slut få en ny lagstiftning som ska ge många, de flesta av dem, en ny chans att landa på riksdagens bord. Men sen måste ju riksdagen bestämma sig. Det måste finnas tillräckligt med partier där som säger okej, det här är liksom viktigare än opinionsvindarna som blåser hårda. Och för någon timme sen så fick vi beskedet att Centern tycker att de här ungdomarnas liv är viktigare än opinionsströmmar av vart de möjligen går. Och det är stort. Riktigt, riktigt stort.
Ja, och är alliansen splittrad nu?
Nej, det skulle jag inte säga. De är fyra partier som säger...
Det är bara att de tycker olika. De alliansen olika. Tycker inte så här. Nej, och då är Centern, Nanne Lööf, emot
det. De tre andra partierna tycker inte så. Sen ska man veta... Jag har jobbat med flyktingfrågor väldigt länge. Sen jag mötte en pojke i Hässleholm som hade en svår hjärtsjukdom och som behövde få möjlighet att stanna. Och det finns många, det vet jag, inom Liberalerna och Kristdemokraterna inte minst, som verkligen står för humanism och solidaritet, och de känner sig inte jättehemma i de ställningstagare som deras parti har gjort. Mm. Ibland måste faktiskt vad man tycker och står för, och det tror jag att människor som tycker olika just den här frågan ändå kan hålla med om, vara viktigare än vad opinionsmätningarna säger eller vad någon annan tycker eller står för. Man måste stå för sig själv och sin egen åsikt. Och det visar den här frågan att det kan faktiskt svenska politiker klara av att göra ibland. Det tycker jag att alla svenskar, oavsett inställning till sakfrågan, borde vara lite glada för. Luften blir lite lättare att andas då.
Verkligen. Vet du att du och jag har faktiskt lite setts en gång förut?
Mm, jag misstänker det.
Du misstänker det?
Hjälp mig.
Ja, nej, men jag tror inte att jag, eller att du har sett mig, men jag har setts med dig.
nu börjar det här bli svårt. Nu får du hjälpa mig ännu mer. Nu,
det är nästan som Jeppe det här.
Ja,
nej, men det var så här att vi bodde på samma hotell på Almedalen. Alltså, jag vet att du inte har sett mig, för jag ville verkligen inte att du skulle se mig. Och jag hade varit ute och sprungit tidigt på morgonen. Det var det här lilla huset i Gotland.
Ja.
Något litet hus där, lite från... en liten upphöjnad, så ett litet fyrkant, ganska fint litet hus man bor i på hotell, som inte har så många rum.
Nej.
Men då hade jag ett av de rummen, och du hade också ett av de rummen där inne. Och sen så hade jag varit ute och sprungit. Jag kom in med bara jättetajta, inte speedos, men jättetajta shorts, helt svett över hela kroppen och glasögon. Och sen så höll jag på att springa in, men då såg jag att du var där. Så då sprang jag vidare i alla fall och väntade. Och stod
så jag bättrade på din träning.
Jag stod i backen och tittade när du hade gått ner. Och då kollade jag också efter typ 12 säpovakter som inte var där, men jag tänkte att de kanske var där. Och ville inte liksom skämma ut mig av att springa in i dig med bara överkropp nersvettad.
Varför då? Det här är en jättekonstig reaktion. Vad tror du skulle hända om jag såg dig bara överkort?
Jag visste ju inte vad som skulle hända. Det är väl det som är läskiga.
De här 12 icke-existerande säpovakterna skulle övermanna dig.
Ja, men nej, ja. Det var faktiskt en av de tankarna. Ja. Att det kändes inte bra att du har en 2 meters jätte i typ speedos svettig bredvid dig.
Nej, det finns på många sätt skulle det inte kännas bra. Men just din skräck tror jag inte var motiverad här.
Nej.
Nej, jag tror. Men du är väl delvis uppväxt i Haninge?
Ja,
det är jag med. Det var där jag trodde vi hade sprungit på.
Ja, det, vem vet, det kanske, vilken skola gick du där?
Jag gick aldrig i plugget där, men de jag hängde med hade gått på Lyckeby.
Mm. Men har du varit på Vegabar någon gång då?
Ja.
Ja. Vet du vem som har matrekordet där?
Eftersom du ställer frågan så är det du.
Ja.
Hur ser detta rekord ut? Du vet
att det är en sån stor silvertallrik
där? Ja, den känner jag.
Ja, jag checkade 2008 8 stycken 200-grammare.
Ja, du är fortfarande stolt över detta. Du vet att du åstadkommit lite annat sedan 2008, men, men det här har en särskild plats
8 200-grammare, lite kol, en halv liter gräddglass, en stor på fritt, en tårtbit. Så jag har faktiskt med mig här också hamburgare. Hur ser en, du har ju så extremt så här maxat schema, hur ser en dag ut för dig nu så här innan valet och mitt uppe i allt?
Nej, men det är egentligen jättesvårt att svara på, för att man reser en massa och så, men en dag där man inte ska resa iväg.
När går upp?
5.50 ringer klockan för det mesta, för mer ofta än inte så är det jag som lämnar. Eftersom jag inte kan hämta ungarna lika ofta, även om jag försöker göra några dagar i veckan, så blir det ofta jag som lämnar. Och då är det 5.50, för då kan jag fixa någon liten sak och så innan jag väcker barnen 6.20. Och sen går vi hemifrån 6.50 och sen är de lämnade vid 7.20 om en 6-åring och snart 3-åring beter sig enligt plan, vilket de aldrig gör, men ändå.
Mm. Vad äter du till frukost då?
Då brukar jag antingen käkar vi hemma och då blir det någon macka, eller så kan de äta på förskola och skola, och då äter jag när jag kommer in till jobbet. Det beror lite på vad som ska hända och hur smidigt det går på morgonen.
Ligger du kvar med mobilen i sängen och kollar av nyheterna direkt, eller har du någon rutin hur du gör med?
Nej, jag måste komma upp. Jag är sån där som så länge jag är kvar i sängen är jag liksom sovmässigt avliden. Men så fort jag kommer upp så kommer liksom blodsystemet igång och så där, och då rör man på sig. Så jag måste upp först. Sen kollar jag av det.
Sen kollar du av och vad har du, några sån här opinions.se eller något som du går in och kikar på direkt, eller har du några rutiner på vad kollar du alltid först?
Nej, vi har ju det, skulle det vara någonting som är allvarligt som hänt så får jag ju veta det, och då växer jag ju under natten och får veta det.
Och vad då för något?
Nej, om det finns någonting som regeringen bör känna till.
Eller, men stänger du inte av mobilen under natten?
Nej, det gör jag inte. Den mobilen som jag får den typen av information på stänger jag inte av.
Aha,
sen har jag liksom...
Okej, du har super-säpo-mobilen.
Superhemliga
mobiler. Ja. Okej.
Men, så att jag kan gå upp med en viss trygghet av att det bör inte finnas någonting jag verkligen ska veta som jag inte vet just nu. Jag behöver liksom inte känna den här... Det finns en gammal uggla-låt om 2 på bollen. Den kan man liksom... Den behöver man inte vara orolig för just då.
Så när du vaknar och du har fått sova en hel natt, så är det inte total kaos?
Nej, det ska inte vara det i alla fall. Då är det något som brustit någonstans.
Men det är nämligen som så här att du har jobbat på förskola.
Nej, folkhögskola.
Ja,
andra änden av systemet.
Sorry.
Det hände att man tyckte att de var som en förskoleklass.
Sorry. Så du har jobbat på folkhögskola, ja. Och är ju utbildningsminister. Ja. Vilket gör att du är väldigt involverad i det här som kommer hända en del nu. För att det är framtiden som vi kommer att lyssna på lite grann. Ja. Den här podden är också så här, överrepresenterad i en yngre målgrupp. Mm. Nämligen förskolan Nyckelpigan.
Mm.
Och de ska ställa några frågor till dig.
Förskolan lilla Nyckelpigan. Fråga frågor.
Och den första frågan är så här.
Är det det pinsammaste du har gjort?
Det pinsammaste jag har gjort?
Har du någonting du riktigt skäms för, eller som ja, jag berättade när jag sprang in i dig med Speedos, men är det någonting som du har gjort som du varit väldigt pinsamt som du kan bjuda på liksom?
Ja, eftersom du satte huvudet på Almedalen så det brukar vara en fotbollsturnering i Almedalen med idrottsförbunden som jobbar med idrottsutövare som har någon funktionsnedsättning. Och nu brukar vi spela fotboll där och då hade jag frågat så här, men finns det någonstans man kan byta om? Ja, det finns någonstans man kan byta om. Liksom. Mm. Så då kommer jag direkt från något seminarium och du vet så här, ja men kostym typ. Och så är det, ja men där kan man byta om, alltså bakom busken. Det här är liksom Almedalen, det är klart det är bakom busken man ska byta om. Så att man ställer sig bakom busken och börjar byta om och det ska liksom, ja men det ska vara lugnt då. Och då kommer ju typ, inte förskolan Nyckelpigan, men en liksom grupp, så jag ser dem på 200 meters avstånd och jag står där och liksom byter om. Det kände jag kunde bli väldigt pinsamt. Men jag hann liksom springa in i busken och få på mig träningsbyxorna.
Ja, härligt. Då går vi vidare till nästa fråga från Gustav på förskolan Nyckelpigan.
Vad är nyckeln till framgång?
Vad är nyckeln till framgång? Alltså jag vet inte. Jag kämpar på med det jag tror på, det jag står för. Och i det jag gör just nu i förtroendeuppdraget i politiken, där tror jag att det är nyckeln. Det finns säkert, alltså så här, jag tycker inte man ska vara i politiken om det inte är så att man har någonting man brinner för och vill förändra. Men har man det så kan politiken vara ett redskap för att göra det. Och då måste man våga stå för det. Man liksom måste våga strunta i vad andra tycker och tänker ibland och köra på för att man vet att någonting är så viktigt och är rätt. Och det är någonting som jag, när det varit tufft, när det har blåst och när jag ändå bestämt mig för att stå kvar, så har det handlat om det, att det finns saker och ting som jag vill uträtta.
Vad betyder framgång för dig då? Har du funderat på liksom vad det är, eller nu när du ska vara med i den här podden? Nu pratar vi ju med egentligen allt olika, så ja. Att vi, ibland ställer jag inte ens frågan vad framgång är. Men
det är klart att i, politiskt så kan ju framgång vara att lyckas göra skillnad. Alltså när vi har precis drivit igenom en lagstiftning som ska göra att elever får stöd tidigt. Har man lite tufft med läsningar, skrivningen eller räkningar, så ska man få det stöd i förskoleklassen 1, 2, 3 innan självförtroendet och självkänslan bryts ner. Man brukar börja tycka tråkigt i skolan eller man blir liksom, försöker dölja att man har svårt att kunna genom att låtsas som att man struntar i det, kanske stör andra. Utan den där hjälpen ska man få tidigt. Och det där var en jättesvår lagstiftning att få på plats. Det var liksom mycket politiskt bråk och sådana här. Ja, men politiken sattes liksom före sakfrågan. Men vi ser ut att lyckas i alla fall. De ska rösta snart om den i riksdagen. Och det är ju en framgång. Det kommer jag liksom veta sen när jag ser elever som får det här större tid. Att ja, det där kämpade vi för och det där hände. Och det där gränsar väl till det som jag tänkte och hade liksom med mig hit. Att så ofta pratar vi om framgång i det här samhället utifrån individuell framgång. Vad du lyckas med, vad jag lyckas med. Men det finns ju också en kollektiv framgång. Alltså vi har ju inte bara drömmar om vad vi ska göra. Vi har också drömmar om vad var och en. Utan vi har ju också drömmar om vad vi ska göra tillsammans. Alltså vilket samhälle vi ska leva i. Och den gemensamma framgången, den tror jag vi skulle behöva prata mycket mer om. Vad är framgång för ett samhälle? Vad ska vi tillsammans ha lyckats med om 10 år för att vi tillsammans ska vara nöjda. Och det är ju också lite, det kan ju också vara lite, faktiskt få vara lite ursäktande ibland. Därför att så mycket av våra liv handlar ju inte bara om vad vi själva gör. Utan vi är ju, även om vi liksom alla kämpar allt vad vi kan och hårt, så är det ju saker och ting som kan hända i våra liv som gör att det inte blir som vi hade tänkt eller som vi hade hoppats. Åt det tuffa hållet, åt det negativa hållet, också ibland åt det positiva hållet. Någon liksom hjälper en om man lyckas med någonting man aldrig trodde man skulle lyckas med. Men just för att det är så att våra liv påverkas också av vad andra gör för oss eller inte gör för oss, så tror jag att det blir lite farligt i ett samhälle där man bara värderar den personliga framgången. Hänger du med vad jag försöker säga?
Ja, men jag förstår vad du menar. Att man, men det vill ofta, det kan också vara förknippat till vad lycka är och lite sånt. Mm. Alltså att varför man är framgångsrik. Man kan ju bara kolla på exempelvis, nu är det inte officiellt vad Avicii dog av, eller Tim Berling, men jag har sett dokumentären i alla fall. Mm. Han var säkert den mest framgångsrika DJ:n i hela världen. Mm. Men han verkade ju inte vara jättelycklig. Mm. Så att det är inte alls förknippat till det. Och han hade ju en stor individuell framgång. Liksom. Mm. Ganska ensam till och med kanske.
Ja, det är nog att ge ett utrymme för sin egen bräcklighet någonstans. Att alla gör vi allt vi kan, men ingen av oss vet exakt var vi är eller vilka vi är om 5 år. Det tror jag också är grunden för solidaritet. Mm. Det är så väldigt lätt att tro när man har det bättre än andra, att man har det för att man är bättre än andra. Och det där är ju det största självbedrägeriet som finns. Det finns så många talanger och klokskaper och fantastiska människor som inte får chansen att blomma ut. Som inte får den där extra pushen som man behöver. Som inte får den där läraren eller andra vuxna i ens liv som gör att man vågar tro på sig själv när man är ung. Utan som försvinner iväg någonstans och aldrig liksom får chansen till det. Och det där, kan man se bräckligheten i sig själv, så kan man nog också acceptera den i andra, tror jag.
Mm. Jag läste en så här introtext om dig som jag tyckte att det var så här intressant. Det är från en annan intervju du var med i från DN ganska nyligen. Med den som heter Karin Eriksson har skrivit där. Och jag tyckte att den var spännande. Och den lyder så här. Säg att du är 34 år och att du förutspåddes en lysande politisk karriär redan när du var 12. Säg att du stått i spetsen för ditt parti i 6,5 år. Och det har gjort dig till nästan yngsta och nästan äldsta i partiledarkretsen. Säg att du har haft stora visioner om att inta den breda mittenpositionen i svensk politik. Säg att du kom in i regeringen och blev minister och fick uppleva bakslag och nederlag och beslut som alla i din omgivning uppfattat som skit. Säg att du har drabbats av sorg. Säg att stödet för ditt parti vacklar och att förtroendet för dig som politiker dalar och att du vet att du snart ska gå in i din sista valrörelse som partiledare. Vad gör du? Ja, jag tycker att det var en intressant. Vad känner du när du hör den?
Jo.
Är det du?
Ja, det är ju åtminstone delar av det som är att vara jag. Och det jag hamnar ju i ett läge där när det blåste som allra häftigast runt vårt parti, där den enkla vägen hade varit vägen ut. Alltså att ge upp och hoppas att det skulle finnas någon annan som kunde liksom rädda det som finns och som jag älskar så mycket i det här partiet. Alltså tron och övertygelsen om att vi kan hitta ett bättre sätt att leva tillsammans. Och så fick jag frågan om jag ville fortsätta. Och så tänkte jag en stund och pratade med mina närmsta. Jag förstod att jag skulle få och fortsätta få mycket skit. Men bestämde mig för ja. jag vill, och jag vill försöka göra det här på mitt sätt. Jag ska strunta i vad hatare och andra eller sådana man förhandlar med och mot säger och tycker, jag ska köra på. Därför att det finns någonting så viktigt nu som kanske är ännu viktigare just för att det är motvind. Just för att det är motvind för det vi står för med humanism och att våga ta de också obekväma miljöbesluten som måste tas i vår tid. Så jag har jag chansen att vara med och göra det, så tänker jag inte låta den chansen gå förlorad. Och att ha fattat det beslutet och bära det beslutet inom sig, det har ju varit en väldig kraft för mig. Jag vet precis vad jag håller på med. Jag vet hur jag ska göra det. Och kan ju nu se att det fanns en vändning i det också. Efter några väldigt tuffa år så börjar ju människor se det vi faktiskt kan åstadkomma.
Men hur är det då när man får kritik? Så är det ju verkligen för alla partiledare eller språkrör. Men när man är på den här toppen, jag tänkte flera gånger så här att gud vad tufft det är att vara partiledare. Alltså det är respekt åt alla de som ger sig in i den. Och jag vet ju många som säkert skulle vilja ha den positionen, men vet så här att det är för hårt. Alltså. Det är liksom, det är helt naket. Man sätter en stämpel på sig själv för resten av sitt liv på ett sätt, och på något sätt också kämpa för det man vill, men också man offrar en del. Hur är det?
Nej, men det blåser väldigt hårt ibland, och det finns absolut tillfällen då det är väldigt tufft. Men jag kan också hitta kraft i det. Att någonstans känna att just för att det är så tufft, för att det inte är enkelt, då finns det en slags styrka i att stå pall. Och att stå där med båda fötterna och åka iväg på nästa möte med partimedlemmar som också jobbar och sliter, som tar av sin fritid för att de tror på det vi tillsammans står för, och som använder kvällarna till att gå på ett möte med utbildningsnämnden i Sollefteå och sitter på trefikat på jobbet och liksom står upp för ett parti även när det är tufft. Och att få vara med i det sammanhanget och få kämpa tillsammans och faktiskt också få förtroendet att stå där det blåser allra hårdast och kanske ta en del av smällarna istället för andra. Ja, nej, men det vill jag göra. Och då, när man väl har bestämt sig, och det gjorde jag där för nu, när det blåser som hårdast för nu, vad är det, 2 år sedan, då vet man vad man håller på med. Och sen är det liksom så att jag tror inte man klarar det här om allt i ens liv bara liksom varit en räkmacka och liksom det varit enkelt och förutbestämt. Utan jag tror man behövt lite motgångar och tillfällen då saker och ting ställt på sin spets. Så jag har haft det både när jag växte upp och jag har haft det ganska nyligt. Och då är det ju lite så att om det inte knäcker en så hittar man i det också ett sätt att förhålla sig till att folk kan få säga lite vad de vill i politiken. Jag vet vem jag är i alla fall. Och det är liksom viktigare än vad någon på Twitter häver ur sig då.
Mm. Men vad var det som var den här tuffa motgången senast för dig?
Privat så liksom var ju... Men förra året var ett år då jag förlorade människor som stod mig nära och som betydde mycket för mig.
Vilka då?
Min bästa vän gick bort förra året. Men ja. Och det är klart att det där liksom, då ställs också saker på sin spets. Vad gör man med den här tiden som man har här? Vad betyder den för en? Vad ska man åstadkomma?
Fick du någon tankeställare då?
Ja, det fick man. Det får man ju. Han har 3 helt fantastiska unga som man får liksom få hänga med, och de liksom, det är en, att få ha, att förmånen i en sån sorg få fördjupa kontakten med och liksom hitta 3 ungar som man liksom har känt och funnits med i hela deras liv, men liksom som man nu får ha lite närmare sig, det är också någonting stort. Så visst får man tankställa, men det, ja,
Det var tufft. Jag vet inte om du pratar om, var det väntat, det var det olycka eller sjukdom eller?
Han ja, det var sjukdom. Vi har jobbat ihop väldigt länge och sen rätt tidigt in i regeringsperioden så fick han besked om att han hade rätt långt gången cancer. Och sen så kämpade han mot den i 2 år.
Den är så himla brutal alltså. Mm. Cancer är så himla tufft. Mm. Har du känt efter det då, eller att det är så här, men det här ska jag värdera mer eller så här ska jag lägga om någonting eller?
Jo, men det är klart livet, livet ställs ju på sin spets. Och man funderar, liksom varje dag funderar man på hur man prioriterar och att man liksom inte kan, bara kan skjuta upp saker och ting som är viktigt för en till sen. Och det handlar alltså både om det privata, hur man prioriterar och säkrar att man får den där tiden med sina ungar och sina nära som man verkligen vill ha och som betyder så mycket för en. Och faktiskt säga nej till ett möte då och då, säga nej till liksom alla krav och förväntningar som finns. Men för mig handlar det också om den fight som vi är inne i. Alltså det handlar också någonstans om politiken. Att har man en stund här på jorden så tror jag att man också har ett ansvar för vad man gör med den. Och det är ju någonting som jag delade med Ulf som min bästa kompis hette. Och som ju också ställs på sin spets i det här läget.
Men din mamma sa en väldigt fin sak till dig. Som jag tyckte var väldigt fin. Vet du vad jag syftar på?
Hon har sagt väldigt mycket fint.
Hon har sagt väldigt mycket fint. Det är klart hon har gjort det.
Senast så sa hon att jag måste komma ner snart. Säger hon ungefär varje gång vi pratar.
Ja, men hon sa en grej med kärlek och pengar.
Ja, det gjorde hon. Det gjorde hon. Just det.
Då vet jag. Vad var det för något?
Nej, men det var någon gång när man var liten och inte fick något, eller lite, jag kan vara ett 10-12 liksom, och inte fick något man ville ha och som andra kanske, någon annan hade. Och då sa hon det att vi är inte rika på pengar, men vi är rika på kärlek. Och det låter, det är så lite svårt att säga, för jag tror att det låter ganska platt för den som hör det, men där och då, och man kanske också funderar på varför, alltså en 10-12-åring som vill ha något, det låter inte precis någonting som övertygar en 10-12-åring som vill ha någonting väldigt mycket, och det var så.
Det är inte starkaste argumentet, men ja, nu förstår jag mamma, nu går jag istället och städar mitt rum.
Ja, nej, men det var lite så, även om jag nog inte städade mitt rum, det tror jag inte jag gjorde, men morsan var ju sjuk när jag växte upp.
Vad för sjukdom var det?
Hon fick en första stroke när jag var 10 just. Och sen låg mycket på sjukhus och sådär. Och det är klart att i en sån situation så prövas en familj. Liksom, och det innebär att när hon sa det så föll liksom mycket på plats. Ja. Nej, jag får inte den här grejen, men vi har varandra. Och det vet vi inte riktigt hur länge vi har. Men vi har varandra nu. Och det är faktiskt värt någonting. Så att det, ja. Och den saken har man ju med sig. Och när man nu liksom själv är förälder och man vill jättegärna liksom ge sina ungar precis allt de pekar på, allt de vill ha. Liksom alltid bara se den där glädjen som kommer av att någon, som liksom ett barn, den där oförställda glädjen som ett barn kan få när den får någonting som den vill ha, så tänker jag väldigt mycket på det. Hur ser man liksom till att ens barn lär sig det som min uppväxt lärde mig, vad som är viktigt och vad som inte är det.
Jag ska bli pappa i augusti.
Grattis.
Så superkul. Har du några sådana här tips som du skulle ge nu som förälder? Att, nej, men du, det här, så här tänkte jag innan. Så här är det, eller det här måste du bara göra. Eller har du några så här typ 2-3 föräldratips?
Ha alltid med dig 2 nappar.
Två nappar. Ett till en själv och ett till barnen.
Nej, men alltid två. Du tappar alltid minst en. Du måste alltid ha med dig två nappar. Det är
okay.
Det är väldigt bra. Nej, morsan, när jag skulle bli pappa, så skickade morsan mig en MP3-fil. Jag vet inte, berätta inte det här för kulturministern då liksom. Men jag fick en MP3-fil.
Smurfits.
Nej. En Björn Afzelius-låt som jag inte hade hört, men som innehåller text. Jag är väldigt imponerad av att morsan hade en MP3 också. Det var någonstans där hon slutade den tekniska utvecklingen. Men som innehåller textraden: jag vill ha barn som en dag kan berätta vad man skriver på sydfranska dass. Hur man spränger kasinon i luften och att man aldrig bör veta sin plats.
Okej.
Och nu kommer du få en nyfödd och min äldsta är 6. Man är liksom inte där ännu att man ger friheten att sticka iväg själv och upptäcka världen. Men någonstans är ju det största man kan ge sina barn. Liksom, möjligheten att hitta sig själv. Och det, i påskas så var jag... och tågluffa med min 6-åring i Europa. Och det där att liksom få... Nu är man ju med henne hela tiden, men att liksom få visa världen och upptäcka världen. Och att jag får vara med henne ju så länge hon vill ha mig där bredvid. Och lära känna henne på det där sättet som man gör när man liksom reser runt. Det var...
Så en häftig upplevelse.
Ja, det var riktigt häftigt. Så det är mina rekommendationer. Köp, ha alltid med dig två nappar och tågluff.
Jag har hört, var precis i New York. Och då i New York så svoddlar man barnen. Eller svoddla. Men det är i alla fall...
Det är
man,
ett nytt ord för mig.
Nej, men det är i alla fall när man binder barnen när de sover i en tvångströja. För att de inte ska... De blir lite grann som mammas mage. Alltså att de man lindar dem hårt med en typ en tvångströja-filt. Du har inte hört om det eller?
Nej, men när vi fick på det BB, eftersom vi fick Charlie, Nyköpings BB. Det var min fru som jobbade mest i själva liksom, på BB. Men där har de en grej som heter hud mot hud. Så att man barnet kommer nära både mamman såklart, men också pappan. Och då hade man sån liksom sjal runt sig. Det var väldigt häftigt.
Mm.
Det var inte alls det jag trodde jag skulle prata om i din podd. Att jag skulle prata om tvångströjor med bebisar. Men, och BB-upplevelser från BB Nyköping.
Ja. Har du något sista pappatips?
Ta inga råd. nej, men så här, jag var... När Charlie kom då för 6 år sedan så hade ju väldigt många av mina polare, jag hade redan unga, framförallt hemifrån.
Och fick barn tidigt innan, för du, det är ändå att du fick barn ändå ganska tidigt. Eller du fick barn, jag tycker att du fick barn tidigt.
Ja.
Du är 83.
Ja.
Och för 6 år sedan så är det ju... Ja.
Men det är ju lite olika delar av landet och sådär också.
Ja, tror jag. Exakt.
Men grejen var bara att jag inte... Alltså jag lyssnade jättemycket på vad alla sa och försökte verkligen förstå. Och sen så kom hon och man insåg att så här... Det här gick ju inte att förklara.
Är det så du gör i politiken också? Du lyssnar på vad alla andra säger och sen bara, det går inte att förklara vad de säger.
Jag kör min väg.
Jag kör min race. Jag fattar inte vad någon av de andra partierna snackar om ens.
Lite så. Nej, ja, men ibland så är till... Man ska lyssna, men ibland är tillfället att faktiskt våga gå sin egen väg. Det är extremt farligt när alla bara ska göra som alla andra. Och det kan det finnas i politiken och det tror jag finns bland människor i allmänhet. Men just när det handlar om en så stor sak som att bli förälder, då finns det ju också i det att det finns så mycket känslor som verkligen inte vi har ord till. Det finns liksom inte. Du kommer uppleva någonting som du aldrig varit med.
Nej, det blir svinhäftigt. Du sa förut också att du hade tufft när du var barn.
Nej, så sa jag nog inte.
Ja, du sa att du... Eller du...
Nej, men så, jo, jag sa nog att, sa att, ja, men att man har varit med om tuffa saker. Jo, men det är klart att liksom...
Vad var det tuffaste under barndomen?
Nej, men att jag hade en väldigt kärleksfull barndom. Men det är klart att växa upp med mamma som är sjuk. Och som man liksom inte riktigt... Man vet inte hur det kommer gå alla gånger. Det finns liksom en man lär sig värdera den tid man har väldigt mycket. Och man prövar sig olika saker. Sen låter det som... Sen blev jag också väldigt förbannad på saker och ting. Alltså det var ju det som gjorde att jag hamnade i politiken. Jag var förbannad på nedskärningar i skolan. Jag var förbannad på att man ska ner på sjukhuset där mamma låg och sjuksyra fick springa hårda. Jag var förbannad på att allt det som var viktigt runt omkring mig var någonting som inte verkade viktigt för de som bestämde om var pengarna skulle gå. Det här var ju 90-talet med ganska liksom, stora nedskärningar. Så att det blev ju också politiken när jag halkade in.
Vad såg du kom in på det?
Ja. Det var en slump. Vi var fyra killar som hade varit lite snackiga och vi fick en liksom, straffuppgift och titta på en partiledardebatt och berätta för klassen. Och sen upp...
Fy fan, vilket straff.
Alltså. Ja, verkligen. Helvete. Verkligen.
Den där läraren, den har du sett till att fått sparken under utbildningsminister, va? Ja, men... Att du straffade mig då...
Hon är pensionär nu, kanske.
Ja, men då har du tagit bort pensionen från henne, va? Snackar med Löfven och bara, den här stämmer inte, den här försäkringskassan,
hon var,
eller?
Hon var fantastisk faktiskt. Det är fantastiskt nu.
Pensionsmyndigheten kanske var pengar.
Men så uppmuntrade hon oss att träffa politikerna lokalt och berätta om nedskärningar på skolan. Men när man träffar miljöpartisterna så tyckte vi att vi träffade några som lyssnade på oss. Som liksom tog oss på allvar. På ett sätt som vi aldrig hade trott och kanske inte heller liksom förväntade oss att någon skulle göra med fyra unga killar från kommunens utkant. Men det här var ju liksom, de flesta politiker lokalt är ju vanliga människor som gör det på sin fritid. Och det var ju det här gänget också. Och när vi kom där och berättade så här, det här händer på vår skola, det här är nedskärningar, så här går det. Så tog de med sig det, de berättade om det för andra politiker. Och ja, vi blev inbjudna och fick också en plats. Jag fick en plats där min ilska fick en plats, där den fick ett utlopp. Jag kunde använda min ilska till att försöka göra förändring. Och ibland är jag ju lika förbannad nu.
På mig?
Nej. Nej, men däremot på... Jag kan se kommuner idag som gör samma dumma nedskärningar som gjordes då. Spara på skolan och hoppas liksom... Ja, men det ska vi nog klara utan att det får några effekter. Det får effekter.
Men vad är det om... Vad är liksom det sämsta du har sett? Om du skulle ta två totalt politiska beslut, två megafiaskon som har varit i historien, vilka två hade du valt ut då?
Lite fegt, men...
Du behöver inte säga någonting om dig själv.
men sanningsenligt, det togs ett gäng beslut i början av 90-talet om skolan. Man kommunaliserade den, man införde någon sorts elevpengssystem, man införde ett friskolesystem där vem som helst i princip, oavsett drivkraft eller vilja eller inriktning, får starta friskola. Sen ska vi kontrollera den jättehårt, men du får starta den. Och de här systemen ihop, de ledde till ett väldigt svagt skolsystem som sen har gjort att klyftorna hela tiden har växt. Så att de som har det tuffast, de som inte har lika mycket med sig hemifrån, alldeles för ofta får en skola som också har mindre resurser än andra skolor. De liksom spär på orättvisan istället för att överbrygga orättvisor. Det var riktigt dumma beslut. Och väldigt mycket av mitt jobb idag handlar ju om att bygga ett nytt skolsystem istället, där staten tar ansvar för jämlikhet över skolan. Så det är väl ett. Liksom, de här besluten som fattades på 90-talet drevs igenom på 90-talet.
Jag gick ju på en friskola. Ja. Walters gymnasium.
Mm. I Haninge, va?
Ja. Mm. Jag tror att vi hade 11 svenska lärare på typ 2 år. Alltså det var helt sjukt. Jag var första kullen där. Och det var kul så, men man märkte också att det var ganska mycket strul runt om. Jag har inte gått på något annat gymnasium, så jag kan inte säga att det är mer eller mindre. Men det var ganska mycket strul just för att det var en friskola, tror jag.
Nej, men det finns ju bra friskolor, men vi har haft ett friskolesystem där vem som helst liksom har fått starta skola. Och sen får vi se hur det går. Och så här, nej, det här är inte vi får se hur det går branschen. Det här är liksom ungar och ungdomar i sina viktigaste år i livet som kommer avgöra hela framtiden för dem. Då är det inte vi får se hur det går, utan då ska du liksom vara stabil, du ska klara det här, du ska kunna det. Och pengarna som vi ger dig, de pengar som du och jag har investerat i skolan, de ska också gå till skolan. De ska inte
gå till Ferrari-bilar. Liksom.
Nej, och de exemplen har vi ju haft. Mm. Där man liksom verkligen tömt bolag på pengar och stuckit och skola har konkat och lämnat med en lapp på dörren. Det är
den,
helt
den skolan jag gick i finns inte kvar. Nej. Den har ju konkat. Ja. Alltså den, och det var första kullen där. Alltså. Ja. Om det skulle vara så nu då att du fick 80% av alla Sveriges röster, eller ni fick det. Vad är det för sak du hade bara förändrat på? Och då pratar vi liksom overall. Vad hade du gått in och bara, okej, det här sker, det här ändrar vi direkt. Liksom.
Nej, men i skolan så jag fick inte 80% av rösterna, jag fick 7% av rösterna. Men vi gör rätt mycket av det jag gick till val på. Alltså, som handlar om tidigt stöd, att, som jag var inne på, det finns en lagstiftning nu som gör att man ska få stöd tidigt. Eller snart finns den på plats. Staten återtar ett ansvar för finansieringen, resurserna av skolan. Det jag också skulle vilja göra, men det riksdagen inte röstar igenom nu, det är ju att friskolor inte ska få plocka ut pengarna till någonting annat. Man ska få göra vinst från friskolor. Det finns massa företag.
Men om man skulle ta någonting, att du blev statsminister och det blev nästan diktatur i Sverige. Alltså det du säger får du igenom. Vad hade du gjort då? Då kanske du hade tagit fram, inte för att det här är små frågor, men då kanske du hade så här... bara gjort det där liksom.
Avskaffat diktaturen. Jag tror ju inte riktigt på det.
Avskaffat diktaturen.
Jag tror inte riktigt på det. Nej men den allra största frågan vi står inför som mänsklighet, och där Sverige spelar en helt avgörande roll, det är ju klimatet. Alltså, och Sverige spelar, FNs generalsekreterare var här i helgen och sa bara, om ni, det ledarskap Sverige visar, ni är probably the best climate policy in the world liksom. Det ledarskap ni visar, det måste ni få resten av världen följa efter. Särskilt nu när Trump försöker dra USA ur Parisavtalet och gå åt andra hållet. Och det handlar ju nu mycket om att vi har målsättningar, vi gör investeringar, vi gör konkreta förändringar på marken, vi vågar ta fighter när man till och med inför flygskatt och sådär, ta en del obekväma beslut. Vart och ett av dem har ju varit en fight. Vart och ett av dem har någon sagt att ni borde göra någonting annat istället, ni borde gör det här istället, och sen gör man det, men då borde vi inte göra det heller, utan då borde vi göra det här istället och sådär. Det är liksom, allt är en fight, och varenda gång vi ska ta ett miljöbeslut så är det någon som tycker att vi ska göra något annat. Men min poäng är att ofta är det ju ganska små beslut. Det finns liksom inte det där stora Alexander-hugget som löser allt på en gång, utan det krävs att man tar de här stegen som gör att utsläppen minskar. Och mycket politik är det. Det finns inte det där enskilda beslutet. Mm. Men om jag då fick önska en enda sak. Jag tycker inte att Sverige ska exportera vapen.
Jag tror du sa att du tycker att Sverige ska exportera vapen.
Jag tycker inte
att
Sverige ska exportera vapen. Nu har vi har drivit igenom den hårdaste lagstiftningen i världen. Nästa steg skulle ju vara att det inte var något alls.
När du var 11 år så vann du också Jeopardy. Men jag tänkte att vi inte ska hoppa in så mycket i det. Grattis till vinsten förresten.
Tack.
Skitbra jobbat.
Kunde köpa en dator.
Vad är det konstigaste du kan? Vad är du bra på som är så här riktigt konstigt? Så.
Den tidiga futharken.
Vad sa du för något?
Det är runskriftsalfabet.
Aha.
Jag kan den tidiga futharken.
Den tidiga runskriften?
Ja.
Och det är de här som man ser på de här stenarna.
Ja.
De här röda som har fyllt i med rött på de här. Okej. Hur många bokstäver är det?
Nu tror jag att alla tänker att han kan inte haft så många vänner. Men vi var som sagt 4 killar. Det är väldigt bra kunskap nu. För det händer ganska ofta att jag sitter i ett rum där jag behöver anteckna någonting och inte vill att den som sitter in till mig ska kunna läsa
det. Så du
det.
Kan skriva på runskrift?
Mm.
Alltså meningar och...
Ja, alltså, jag skriver ju inte som de skrev, utan det blir ju mer som ett skiffer. Men jag vet ju liksom vilka bokstäverna är, så använder de och skriver på modern svenska.
Snyggt. Det var bra kunskap att kunna.
Den visar sig betydligt mer användbar än vad jag någonsin trodde, just för att jag då kan sitta och anteckna utan att...
Men kan du prata jättebra på sjörövarspråk och sånt också, eller?
Nej.
Nej. Sen blev du också landets yngsta riksdagsledamot.
Mm.
Som 19-åring.
Mm.
Hur var det? Var du nervös inför uppgiften? Hur blev du vald?
Det funkar så i partierna, nog lite olika, men det vanliga är att man i en krets, alltså i en del av landet, så röstar medlemmarna vilka de vill ha på listan. Det kallas för provval, alltså man, vilka ska man stå på listan. Och jag var ju jätteengagerad i partiet och sådär, så att jag tyckte jag skulle stå på listan. Men det var inte så att jag tänkte att jag kommer bli invald just för att jag var så ung. Och jag tänkte att jag skulle göra andra saker och sådär.
Du fick inte ens handla på systemet.
Nej. Nej, lite. Jag fick bestämma om systemet, men fick inte handla. Det är nog rimligt. Men då röstade man och så plötsligt så kom jag två, tror jag det var. Och vi hade två mandat från den från Stockholm där jag kandiderade. Och då hade jag ju tjatat om att det är viktigt att unga får vara med i politiken och så. Så det skulle ju vara jättekonstigt att säga, nej men då vill jag inte vara med. Så utan då blev det så här, ja, kul. Då ska jag göra mitt allra bästa. Men jag sitter bara en period, sa jag också. Så det liksom kandiderade inte i nästa val.
Hur var det då att komma in? Kände du att du fick respekten direkt? Eller var det lite grann som att folk bara, okej, men du ska inte ens vara här. Jag har kämpat för det här i 15-20 år. Kämpat för att vara lika gammal som du är. Ja. Förstår du. Var du inbjuden till finbordet? Kände du, eller var det motarbetades du för en ålder?
Nej, men det var nog både och. Alltså... I Miljöpartiet gick det väldigt, alltså där var det väldigt, och det handlar ju också om att Miljöpartiet var ju fortfarande ett ganska ungt parti. Vi är ju fortfarande liksom, alltså inte ungt att alla var unga. Vi hade nog en av riksdagens äldsta ledamöter också. Men ungt i betydelsen att det var väldigt få som hade suttit länge, så att alla var rätt nya. Och vi har ju också regler, du får inte sitta för länge på ett uppdrag, utan sen ska man lämna plats åt någon annan. Däremot så skulle jag ju företräda Miljöpartiet. Jag hamnade i konstitutionsutskottet, som det heter, som ofta är ett utskott där man sitter efter att ha suttit ganska länge i riksdagen. Och det var ju svårt och det kunde vara nervöst och så. Och å ena sidan fanns det väl tillfällen där jag kände att vänta, skulle man ha, eller där jag kände kanske att jag får bevisa mig mer än någon annan skulle behövt göra, var liksom minst lika påläst. Men politiken är ju ändå sån att i slutändan så har alla lika många röster. Alla lika många röster på valdagen. De ni väljer in i riksdagen sitter där med en röst var. Och då blev jag ju lika viktig som de andra. Dessutom var det ju så då att Miljöpartiet var vågmästare. Så att Socialdemokraterna och Vänstern gick oftast ihop med varandra. De borgerliga partierna gick, för sig, liksom gick ihop med varandra, Sverigedemokraterna. Fanns inte i riksdagen ännu. Så att ganska ofta var det ju så att man visste inte vart det skulle gå förrän jag hade sagt vad jag tyckte. Och då var det ju ingen jättebra strategi att klappa mig på huvudet.
Nej, ja, jag förstår. Det var ju så också att du blev anhållen i Israel.
Mm.
Den är ju ganska sjuk.
Mm.
Hur kom det sig?
Men jag reste runt i Israel och Palestina, träffade fredsrörelsen på båda sidor, bondeorganisationer och sådär. Så de man inte, mycket kan man ju läsa hemma, men det finns också saker och ting som man behöver vara på plats för att träffa och möta människor för att förstå. Och så kom vi till en by på Västbanken, Bodros, där det just då skulle... en del av det murbygge som Israel har på Västbanken byggas där. Och det var liksom ingen demonstration eller protest, men folk stod nere i sin olivlund och argumenterade mot soldaterna som ville ta bort dem för att man skulle plocka bort olivträden som de ju hade haft i generationer. Och då gick vi ner där och vi markerade för soldaterna att vi var ju också internationella närvaro. Det fanns liksom utländska ögon som såg vad som hände. Och då funderade de lite och pratade med sina överordnade, och sen på en given signal så bröt man in och man började skjuta såna gummihöljda kulor och tårgas. Och så grep man alla som inte var palestinier. Så att vi var fyra utländska aktivister, två svenskar och två amerikaner, och sen var det fyra israeliska fredsaktivister som greps samtidigt. Och då tog de här israeliska soldaterna oss och vi fördes till en polisstation, och de israeliska släpptes samma kväll, men vi som var utländska häktades.
Blev du skjuten med gummikula också?
Nej, jag träffades inte av gummikula. En av de israeliska fredsaktivisterna träffades med en gummikula.
Jag läste att de sköt med att tårgas träffades av det.
Ja, det var ju överallt.
Så det var du rädd?
Nej, man hann inte riktigt bli rädd. Sen den stora rädslan kom ju sen hamnar nu den här byn och de här byborna i en sämre situation för att vi var där. Det var liksom, hela poängen var ju motsatsen. Och det var en rädsla. Man blev liksom inkastad i det här häktet och hade ingen kontakt med omvärlden. Dagen efter kom konsuln alltså från ambassaden. Men tack och lov så blev det precis tvärtom. Det här blev ganska internationellt uppmärksammat. De hade ju gripit en liksom parlamentariker och det blev liksom uppmärksammat både i Israel och i Sverige och på andra håll. Så då blev ögonen, det vi ville åstadkomma att vara internationella ögon på det som hände här, att människor skulle bli av med sin olivlund, det åstadkoms trots att vi greps, eller kanske just för att vi greps. Då kom liksom tv-bilarna och åkte dit och kollade vad som hände och så. Så att några av de här träden ska också ha räddats på grund av den här uppmärksamheten.
Och då slängdes ni in i en cell?
Mm.
En egen cell eller?
Nej, jag och Fredrik som jag greps med, vi slängdes in i samma cell. Och rätt över satt det några palestinier som hade gripits för någon månad sedan. De hade liksom fått sitta i häkte länge. Och de hade fått lite privilegier så de... För de städade korridorer och sådär. Och mot det hade de fått en liten tekokare. Så de kokade te. Så det första som hände är att man blir inkastad där. Så hör man så här, vill ni ha te? Och det var ju, då hade ju klockan hunnit bli mitt i natten. Men det visste man ju inte i den här cellen. Det fanns liksom ingenting som avgjorde någon natt eller dag.
Nej, det var bara att
ja, men det var liksom,
källare liksom.
Det var ett israeliskt häkte där det var liksom. Så vi fick satt där och drack, fick lite te genom cell då.
Fast var du inte orolig att det typ skulle visa, oj, nu kommer Sverige börja förhandla, nu är jag instängd här i typ 9 månader eller en månad bara. En vecka är ett mardröm.
Ja, Fredrik fick ju sitta en vecka. Det var ju det. Det var ju sjukt. Men vi hann liksom inte riktigt tänka så långt. Och jag släpptes ju då sent dagen efter. Eller släpptes, jag blev mer eller mindre utkastad. De har liksom insett att det här var ju jobbigt, att det var en riksdagsledamot. Sen jobbade vi för att få Fredrik att bli frisläppt. Nej, det var lite för surrealistiskt. Och de hade ju insett att det var en politiker de hade tagit. Så att det var, i det fanns ju också någon slags skydd som gjorde, nej, jag var inte rädd. Så
hade du din specialtelefon med dig till cellen då?
Nej, det här var ju långt innan jag satt i regeringen.
Då fick du inga telefonerna specialtelefoner.
Från början visste de ju inte vad de skulle göra, så då fick vi behålla telefonen, så då kunde jag ju liksom berätta allt för svenska medier och sådär. Sen tog de med telefonerna och liksom stängde av oss från omvärlden.
Ja.
Men alla svenska medier fick veta det här, vilket ju då visade sig vara viktigt för den här byn. Så det var... Mm. En seger i lilla.
Det här är en som heter Hampus Olsson som har ställt frågan. Det finns många av oss mer eller mindre blåa som sätter miljön mycket högt, men som aldrig skulle rösta på Miljöpartiet på grund av partiets hållning i andra frågor. Vad tror Fridolin om ett renodlat och riktigt miljöparti som sätter miljön främst i alla frågor och därmed kan ingå kompromisser till höger, vänstern, så länge det gynnar miljön? Miljöpartiets framgångssaga byggdes av miljöfrågor. Nu är det på randen till att åka ur riksdagen och har sedan det ingick i regeringsställning tappat över hälften av sina medlemmar. Enligt min egen analys är det på grund av att det blivit ett vanligt parti och inte längre är ett miljöparti.
Mm. Men jag fattar frågan. Som parti avkrävs det ju en inställning till allt. Jag tror inte någon kan hålla med ett parti i alla frågor. Inte ens jag håller med liksom Miljöpartiet om allt. För vi är många som fattar beslut. Och så ser det ut i alla partier. Men du ska ju lägga din röst också utifrån en prioritering av vad du tycker är viktigast. Och då kan man alltid vara trygg med att Miljöpartiet prioriterar miljöfrågorna högst. Väldigt mycket av det som nu inspirerar världen, som gör att FNs generalsekreterare liksom ber världen titta på Sverige, det är ju sånt som vi har behövt fightas för och som andra partier fortfarande vill stoppa, skära ner eller prioritera bort. Och tittar man på de andra förslagen så ser man ju att de andra partierna lägger fram förslag i riksdagen som vill skära i miljöbudgeten. Och det är liksom 2018 när vi ser att klimatlarmen dånar högre än vad de någonsin har gjort. Att naturkatastrofen blir fler och värre. Att vi börjar få de första krigen som växer fram i resursbristens spår. Att då vill jag skära i miljöbudgeten. Inte ta det här ansvaret att vara en frontrunner som kan få med sig de andra. Det tycker jag är väldigt oansvarigt. Och känner man likadant, ja, då kan jag bara säga, då bör man rösta på Miljöpartiet, även om det finns frågor där man inte håller med oss.
Now it's time for Tre Sista Frågor.
Då hoppar vi in på de tre sista frågorna. Och då har vi här lilla Gustav igen som ställer den. Och den lyder så här.
Kan du ge en tips som är 20 år och någon som är 40 år och någon som är 30 år? Kan du ge ett tips som är 90 år?
Ja, så du ska ge ett tips till en 20, 30, 40 och en 90-åring. Ska ge ett tips.
Ett tips.
Och då kan vi börja med till en 20-åring. Vad hade du sagt till 20-åringarna där ute som står inför ett liv?
Det finns en låttext av Dan Hylander. Jag var 20 när jag visste allt och dömde andra hårt och kallt. Så du vet inte allt, döm ingen annan.
Mm. Det är en bra tips. Du vet inte allt, döm ingen annan. Till en 30-åring då?
Av min erfarenhet då, det är liksom det enda jag har att gå på. Så det var nästa motsatsen, ge inte upp. Alltså när man är 20 så
odödlig.
Det finns jättemånga 20-åringar som verkligen också behöver styrkan i att veta att man behöver stå på sig. Man ska inte låta någon sätta sig på en. Man ska tro på det man står för och så. Men det finns ändå ett drag av att nu är jag vuxen. Nu ska jag liksom förändra världen. Och det är fantastiskt viktigt att det finns där. Att den kraften som finns hos unga finns där. Men unga är de som prioriterar miljöfrågorna allra högst. Jag skulle gärna vilja att 30-åringen också prioriterade miljöfrågorna allra högst. Den har liksom inte blivit mindre viktig för att man är 30. På de år som gått från att jag var 20 till att jag blev 30 så blev den snarare mer viktig. Och att ha insikten om att det finns ingen anledning att ge upp bara för att livet blir mer inrutat och man får fler måsten när man blir äldre så får man inte ge upp idén om hur samhället faktiskt skulle kunna vara bättre. Det skulle jag nog vilja säga till 30-åringen. För jag tror att det ofta är runt där som man börjar liksom tänka, men skit i det får gå hur det går med världen. Och så kör jag på i mitt race. Jag ska göra karriär, jag ska göra allt det där som det finns krav på mig att göra.
Om du skulle få ge tips till dig själv då, från nu till när du är 40, som du hoppas att du tänker?
Men jag har hittat något i den liksom i den vändning i mitt liv som jag varit med om, så har jag hittat en tillit till att världen är större än vad man skriver om en. Det finns saker som är viktigare än vad andra tycker och tänker om en. Och utifrån den så har jag också vågat och orkat stå upp i tuffa förhandlingar eller i media när det blåser. Och den vill jag aldrig känna att jag behöver greppa efter igen. Utan den hoppas jag att jag håller tätt inom mig.
Och ett sista tips som du ger alla 90-åringar i Sverige. Vad hade du sagt till dem?
Engagera er politiskt.
Ja, det är som Dagny. Hon köpte ju sin första dator när hon var... Eller gick en datakurs när hon var 99.
Ja, det är coolt. Det är coolt. Det finns många friska 90-åringar i Sverige idag. Och jag skulle ju önska att politiken klarade av att ta tillvara någon som kom med erfarenheter utan att ha kokat kaffe i ett parti i ett gäng år före. På samma sätt som jag kände att jag blev behandlad som expert ihop med mina tre kompisar när jag kom in i politiken, för att jag just då visste hur de här nedskärningarna som gjordes i Hässleholms kommun slog. Och en sån politik skulle inte bara vara bättre för unga att komma in, utan den skulle framförallt vara bättre för den som har ett helt yrkesliv och kanske mer ändå med sig och alla de erfarenheterna. Vi skulle behöva fler 80- och 90-åringar som gick in i politiken och använde de erfarenheterna för att försöka förändra världen för sina barn och barnbarn och barnbarnsbarn. Mm. Och kanske sig själv också.
Mm. Om du blev tvungen att avliva någon av de andra partiledarna, vem hade du valt då?
Ja, just nu höjer jag på ögonbrynen. Det var en väldigt oväntad fråga. En ganska mysig stämning som jag lyckats bygga upp här i studion.
Jag skojar bara med dig. Ja. Jag skojar.
Nej, det skulle jag avstå från.
Jag skojar helt bara med dig. Om du har en bok att rekommendera, vilken bok skulle du rekommendera då?
Är svensken människa? Det finns en bok av två historiker. Trädgård och Berggren. Som handlar om det här med hur väldigt mycket av det vi känner som Sverige byggdes upp. Inte för att vi var rädda och ängsliga och ville liksom vara trygga, utan tvärtom för att vi skulle få frihet. Man skulle slippa stå med mössan i hand och tigga för att en idé inte bar sig, eller för att man flyttade till stan och så fick man inte det där jobbet som man ville, utan det skulle finnas en trygghet som var större än bara den egna familjen eller efternamnet eller kontakterna, som kunde ge en friheten att våga göra saker av sitt liv. Och hela den här förändringen av Sverige från det där landet där alla blev det de var födda till, man gjorde det man förväntades göra, till ett land mycket svårare, men där vi ändå har makten att forma våra liv, bestämma vad vi vill göra. Den förändringen beskriver, och vad den byggde på, vad den handlade om, den beskrivs i den här boken. Den skulle jag rekommendera.
Ja, vi gör så här också att vi lägger in den och det absolut bästa tips och råden vi har fått från dig i nyhetsbrevet. Så har ni inte det, så gå in på framgångspodden.se och signa upp det på nyhetsbrevet. Men stort, stort tack att du gästade. Det har
tack,
varit en jättehärlig stund.
Detsamma.
Och stort grattis för beslutet idag. Så får du förhoppningsvis avsluta dagen nu och hem till familjen.
Det ska jag försöka göra.
Tack.
Tack.
Framgångspodden with Alexander Prelaros.
Ja, Gustav Fridolin, visst är han en riktigt härlig kille, och att han är så himla genuin och vågar också berätta de här riktigt djupa grejerna som gjorde så att jag i alla fall blev väldigt berörd, bland annat när han berättade om sin vän som dog där och hur det har påverkat honom. Alltså det är en jättetuff situation att vara politiker i ett sånt här typ av skede nu. Nästan vad man än säger så hängs det ut i media, så att jag blev väldigt imponerad av honom, att han vågar säga det han tycker och tänker och också vara väldigt personlig. Så att vill du ha de bästa tipsen från det här avsnittet, så är det bara surfa in på framgangspodden.se och signa upp det på nyhetsbrevet om du inte redan har gjort det. Och sen är också framgångsboken ute i handen, så att meddela mig vad du tycker och tänker om den. Det är bara jätteintressant. Det är min första bok och jag kämpar med den här i ett helt år, så att skriv till mig supergärna vad du tycker om boken. Det finns som ljudbok och sen finns det som vanlig bok i handen. Ha nu en fantastisk vecka. Ha det bäst.